Ja, det är en glädje och en ära för mig att vara här och predika. Det är inte första gången jag gör det i Pingstkyrkan. Det gjorde jag senast för 14 dagar sedan. Så det är inte alldeles ovant, men det är ovant att vara här. Det är andra gången tror jag som jag är här i Korskyrkan. Förra gången var det som besökare och gudstjänstdeltagare. Och sen fick jag då kallelsen av Mikael att predika den här söndagen. Jag vet inte om ni har läst Ture Sventon och Holmbergs gamla deckare. Han har ju en god vän som är herr Omar. Och han har ett sånt fint sätt att uttrycka sig på, tycker jag. Och jag skulle vilja citera herr Omar och säga: det är en stor ära för min ringa person att få vara här idag. Och vi ska tala om helande. Och kan vi titta på bibelordet för att se vilket det är. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Det är Jesus som säger så när han sänder ut sina lärjungar till att gå i hans fotspår. De hade följt honom ett tag och fått se allt det han gjorde och lyssna till all hans undervisning. Och det måste ju ha varit alldeles fantastiskt, en oerhörd upplevelse för dem att vara med om detta. Tänk, människor är med om gudsmöten så många gånger fast de inte är medvetna om det. Och jag tror det gäller er också. Det gäller mig också. Vi får möta Gud så många gånger. Jag tänker på en gång när jag var i Stockholm och vi lastade en buss full med ungdomar från förorten där kyrkan låg. Och på vägen upp till fjällen så höll de låda i bussen något alldeles otroligt. Och svordomarna rök fram och tillbaka och vi fick stanna då och då för de skulle av och röka och de skulle göra det ena och det andra. Och så kom vi då äntligen fram och stannade och de gick ut ur bussen och stannade vid kanten allihopa. Kanten till en djup ravin kan man nästan säga. Och där stod de och tittade och ni vet, det blev alldeles tyst. Alldeles tyst. Och de som hade tänkt röka, de glömde att röka. Och de som höll på att svära, de glömde att svära. De bara tittade. Och så var det till slut en stor, maffig kille som var liksom som informell ledare för de flesta av dem. Han gav uttryck för det alla kände, tror jag, i två enkla ord. Han sa: var vackert. Var vackert. Och så alldeles tysta. Och de stod där och tittade alltså ut över fjällvärlden. De såg fjällen, kalfjällen långt borta, trädgränsen, skogarna och de såg djuren som sprang där på ängarna och åarna som rann. Och de var alldeles betagna, de har aldrig i sitt liv sett någonting sånt för. Och det skulle jag vilja säga, det var ett gudsmöte de fick där. Och de bar det med sig sen under hela tiden när vi träffades så hade de det i klart minne. Och den gången, tänk den gången när vi stod där. Det var fantastiskt. En annan gång fick jag också uppleva det med ungdomar. Vi var på ett läger, då var jag i norra Uppland. Och vi gjorde en utflykt, en liten lägerkväll. Och med dagen efter övernattning i tält och sådär. Ni vet vad som hör till. Man gör upp eld, man grillar korv, sjunger och spelar och gitarrerna och sådär. Och det gjorde vi. Det var en fin, fantastisk kväll. Och det blev sent. Och så småningom så falnade elden och korven till slut. Och så blev det alldeles tyst. Och alldeles, alldeles mörkt. Vi var ute i ett naturskyddsområde. Det fanns inte en gatlykta, inte en bil, inte ett ljus någonstans. Fullständigt mörkt. Och så kom vi och tittade upp och då såg vi hur icke-mörkt det var. En fantastisk stjärnhimmel. alldeles otroligt. Det gnistrade och det höll på. Det var som den värsta julskyltning. Och alla tittade upp. Och likadant blev det då. Alla blev alldeles tysta. Och så var det en som sa: oj. Och det var allt de kunde säga. Så en upplevelse var det. Ja, ett riktigt gudsmöte. Och så där är det många gånger. Och jag tänker på Carl von Linné, vår kände naturvetare från 1700-talet, som sa det: i naturen ser jag Gud på ryggen. Det är väldigt sant. I naturen ser jag Gud på ryggen. Så får vi möta honom väldigt, väldigt ofta. Och den gamle själavårdaren Carl Olof Rosenius, han gav ju det rådet till människor som var deprimerade och hade gått ner sig fullständigt. Gå ut och ta en promenad och titta dig omkring i naturen och se vem har gjort allt detta. Och det är ett mycket gott råd att göra så när man känner sig nere och deprimerad, ledsen och vissen och allt sånt där. Gå ut, ta en promenad, titta dig omkring och var inte generad. Prata gärna lite med träden och på det viset liksom aktualisera för dig Guds skapelse och att du är ett med den, och Gud ser till dig lika väl som han ser till allt annat i sin skapelse. Och så kan du få vara med om ett inre helande på det sättet. Mycket enkelt och opretentiöst. Någonting som händer i ditt inre. Humöret vänder och du upptäcker plötsligt att det finns någonting att leva för. Det finns någonting att gå vidare med och du är inte ensam. För Gud är alltid med dig. Gud är din bundsförvant. I alla lägen så är han med dig. Oavsett omständigheter så är Gud med dig. Och jag skulle till och med vilja säga att Gud är för dig. Han är för dig. Därför att du är hans barn. Du är sedd av honom och du är älskad av honom. Du är aldrig övergiven, du är aldrig ensam. Han är med dig, han är för dig. Ja, men kanske du tänker, inte kan han vara med mig, jag som är son. Och så kommer allt det där upp i ditt huvud av hur du är. Eller hur du tänker dig att du är. På alla möjliga sätt. Och det kan vara så, det kan vara alldeles sant. Men det spelar ingen roll, därför du är hans barn och därför älskar han dig utan gräns, fullständigt. Gud är för dig i alla lägen. Det betyder inte att han är för det du har gjort eller sagt eller så. Det är inte det det handlar om, utan han är för dig som den människa du är, kallad och utvald av honom. Och Paulus skriver någonting alldeles fantastiskt i Efesierbrevet första kapitel. Han skriver att innan jordens skapelse var lagd så utvalde han dig i Kristus. Det tål att tugga på. Tänk, innan han skapade världen så hade han utvalt dig i Kristus. Han har sett dig hela tiden. Han har varit med dig hela tiden. Du har aldrig varit ensam, aldrig övergiven. Och när du har haft det jobbigt och svårt i livet, kanske hemma, oförstående föräldrar eller vad det kan ha varit för någonting. Du kan ha haft en väldigt jobbig bakgrund på alla sätt. Mobbning i skolan och mobbning på arbetsplatsen och jobbigt och sjukdom och lidande och allt möjligt sånt där. Allt samma detta. Vad du än har varit med om, så har Gud ändå utvalt dig i Kristus innan världen blev skapad. Så var du utvald av honom. Det är väl fantastiskt. Vilken Gud vi har. Och nu behöver vi ju inte nöja oss med att bara se honom på ryggen, som Carl von Linné talade om. Utan han har ju verkligen visat att han bryr sig om oss genom att komma till oss som människa och dela våra villkor helt och fullständigt. Och jag tänker ju på det Jesus har varit med om och gått igenom. Gud som människa, ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och läser vi den grekiska texten där, ni vet, Nya testamentet är ju skrivet på grekiska, inte på svenska, utan på grekiska. Och läser man den grekiska texten så står det där att han, ordet blev kött och tältade ibland oss, står det. Tältade ibland oss. Och det tycker jag är en fin bild på detta, att vi är på vandring genom livet. Vi får inte fastna, vi tältar. Och någon gång blir det dags att dra upp tältpinnarna och flytta vidare. Så ordet kom till oss, Jesus kom till oss, tältade ibland oss. Och så visar Gud vem han verkligen är. I Jesus så ser vi Gud framifrån. Vi ser liksom hans ansikte när vi ser på Jesus. Och det säger ju Jesus själv också, det säger han ju så. Att ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Och den som har sett mig har sett Fadern. Så i Jesus har vi ju verkligen allt. Och så har Jesus kommit för att bära allt det i oss som inte hör samman med Guds rike. Och det gör han på korset. Och det var ju jättefint att Mikael tog fram Jesaja 53. För det var precis det ordet som jag också hade tänkt ta nu. Och gå vidare med. Så det är helt perfekt. Så det behöver jag inte upprepa. Utan då vet ni vad det står. Om att Jesus, han var föraktad för vår skull. Han bar straffet på sig. Våra synder tog han på sig. Våra sjukdomar, vårt lidande tog han på sig. Och det bara visar på detta som jag sa nyss. Gud är för dig. Han är för dig till 100%. Så mycket älskar han dig. Så mycket betyder du för honom. Att han har satsat allt på dig. Och det betyder samtidigt att Guds rike har kommit till jorden med Jesus. Och när du tar emot Jesus i ditt liv så har Guds rike flyttat in till dig. Och det stället i Lukas evangeliet till exempel. Ibland står det ju samma sak i flera evangelier. Men i Lukas evangeliet så står det detta då med hur människorna kom till Jesus. Och hur fariseerna kom till Jesus. Det hände ju då och då och attackerade honom på olika sätt. Och då ville de liksom ha reda på detta med Guds rike. Var är det någonstans? Var kan vi hitta det? Och då sa han, Guds rike är mitt ibland er. Fast egentligen så kan man översätta det minst lika bra. Att han säger, Guds rike är invärtes i er. Guds rike är invärtes i er. Och det är väl intressant. Tänk att det är så. Guds rike är invärtes i er. Och där får vi lära oss att inte minst flytta det in i oss genom tron och dopet. Genom tron på Jesus och dopet i Jesu namn så flyttar Guds rike in i oss. Och när vi blir döpta, och när Daniel nu blir döpt så fick du 2 gåvor. Vet du det? 2 gåvor fick du av Jesus nu när du blir döpt. Du fick förlåtelse för all din synd. Fullständigt för allt som du har gjort. För allt som ja, nu gör du ingenting för nu sitter du där. Men allt som du kommer att göra framöver. Allt samman har du redan fått förlåtelse för. Enormt. Och den andra gåvan är, du har fått den helige ande. Han har flyttat in i dig, tagit sin boning i dig och bor nu i dig. Guds rike är invärtes i dig. Guds rike är invärtes i var och en av oss genom tron på Jesus och dopet i Jesu namn. Så bor han i oss. Gud är för dig. Till 100%. Och han ångrar sig inte heller. Aldrig att han gör det. Det säger ju Bibeln klart och tydligt. Han kan inte ångra sig. För det är mot hans natur. Han är trofast. Han står alltid fast vid vad han har sagt och lovat. Och det gäller var och en av oss. Han står fast vid allt sammans också för dig. Så Gud är verkligen för dig. Till 100%. Du har fått allt det. Det är så farligt det när man skriver manus. För ibland så kommer man alldeles. Så jag undrar, var är jag här nu någonstans? Jo, jag skulle ta fram detta också med att om nu Gud är för oss och Gud är för dig, så kanske du ändå funderar. För det händer ju mycket här i livet med oss. Det är liksom ingen dans på rosor jämt och ständigt, utan det blir en massa elände då och då. Och vi drabbas av sjukdom och lidande, problem och allt möjligt sånt där. Och det kan vara sjukdom i kroppen och sjukdom psykiskt, och det kan vara också andlig sjukdom faktiskt. Därför att Bibeln lär oss att vi består av både ande, själ och kropp. Det är inte så att vi har det ena och vi är det andra och lever i det tredje, utan det är en enhet detta. Vi är ande, själ och kropp, allt liksom på samma gång, en enhet. Och Bibeln lär oss också att det är i vår ande som den helige ande kommunicerar med oss. Och det är faktiskt viktigt att ha det klart för sig att det är så det fungerar. Och lovsången här är jätteviktig. Det är jätteviktigt med lovsång, därför att då öppnar vi liksom för oss i anden att kommunicera med den helige ande. Så han kan strömma in i oss med sitt helande, med sin upprättelse till ande, själ och kropp. Och det är faktiskt det som frälsning innebär. Det grekiska ordet för frälsning, det är soso. Och det betyder frälsning i stort mått. På alla sätt. Jag skrev ner det här för det blev så bra när jag gjorde det. Frälsning betyder alltså detta ordet soso. Frälsning i stort mått. Försoning med Gud. Befrielse ur alla slags trångmål. Jordiska, politiska, ekonomiska, sociala. Befriad från allt sammans detta, ur alla slags trångmål. Frälsning på alla plan alltså. Allt sammans detta handlar frälsningen om. Befrielsen, räddningen från alltihopa detta. Men, och vi vet att det är vad Gud vill. Guds vilja. Kan vi ibland tycka det är svårt att veta vad vill Gud. Men det kan vi veta. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det säger skriften i första Timoteusbrevet kapitel 2. Står det tydligt och klart. Gud vill att alla ska bli frälsta. Det är vad Gud vill. Ändå vet vi att det är inte så. Därför att vi har en fri vilja, och en del människor väljer att säga nej till Gud och nej till Jesus. Men det ändrar inte på vad Gud vill. För han vill att alla människor ska bli frälsta. Och därför lär Jesus oss att vi ska be så. Ske din vilja här på jorden, liksom den sker i himlen. För i Guds rike, där sker Guds vilja alltid helt och fullkomligt. Och så ska vi be och liksom nedkalla att det ska bli så här också. Och Jesus lär oss detta, för han vill att det ska vara så. Be så, ske din vilja på jorden så som i himlen. Och det betyder att Gud har tagit ställning när det gäller allt lidande, all sjukdom och allt elände som vi kan råka ut för här i världen. Så har Gud tagit ställning för allt detta, eller rättare sagt, han har tagit ställning emot det. Gud är för dig till 100%. Han är emot allt det som kan skada och bryta ner dig på alla olika sätt och alla olika plan. Andligt, själsligt, kroppsligt. Så är Gud emot dig, för han är för dig alltid och till 100%. Och det betyder att från Guds sida så är allting klart. Det är inga problem på något sätt. Det bara väntar där liksom den helige andes kraft. Och de strömmarna av levande vatten från himlen bara väntar på att få forsa in i dig fullständigt och helt. Så det flödar över. Att det rinner över. Och då ska du inte stänga kranen, utan låt det rinna så att det får flöda över till andra människor. och att de får del av det goda som kommer från Guds rike. Och det är viktigt att se det här. Att det all... Oj, det sitter folk där uppe också. Hej! Det är svårt att titta upp för det är så mycket ljus här. Jag hoppas ni är med ändå. Men det är så mycket som forsar fram från Guds rike in i ditt liv. Och det ska forsa ut och flöda ut på alla sätt. Och då undrar man ju, varför gör det inte det? Ja, problemet är aldrig från Guds sida. Han har gjort allt. Och han är hela tiden 100% för dig. Du är hans barn. Han har utvalt dig innan världens grund blev lagd. Det finns ingenting som kan stå emellan dig och honom från hans sida. Och det är viktigt att säga detta. Från hans sida inga problem. Varför gör Gud ingenting? Varför vill han inte? Varför griper han inte in? Problemet är inte hos Gud. Problemen är hos oss. Vi har så svårt för att ta emot allt det som han vill ge oss. Och vet ni, ja, vi har ju en dop, säger ni, dopbassäng eller dopgrav. Dopgrav, ja. Ni har ju en dopgrav här och det är fullt med vatten i den. Hur har det kommit dit?
Anders vred på en kran.
Han vred på en kran och då strömmade vatten. Ja. Precis. Och jag gissar att du kunde vrida på kranen rätt så rejält. Så det kunde strömma ordentligt med vatten ner. Och det kan man ju i en sån här dopgrav. Stor är den. Och om man tänker lite mindre skalan, en stor salladskål man har där hemma och man ska fylla den med vatten eller en hink, det är bara att ösa på med vatten fullt ut. Va? Och det är så Gud vill göra i våra liv också. Han vill bara ösa ner av strömmarna av levande vatten i ditt och mitt liv. Men om det nu är så att vi inte är så öppna som en salladskål, så kan det ju bli problem. Om vi rent av ser ut som flaskor allihopa, så kan det bli stora problem. Därför en flaska, ni vet, den är smal i halsen. Och då kan man inte ösa på med vatten. För då sprutar det åt alla håll. Och det kommer inte alls mycket vatten ner i flaskan. Utan då får man ju minska på strålen. Så det rinner lite grann bara så där. Och så får man stå där och nu är det halvfullt. Ja, okej. Ja, ni vet va. Och så får Gud också göra med oss ofta. Att vi är smala och trånga och tar emot av honom. För det så sitter så mycket i vägen. Det är en smal hals som det kommer ner i. Och det är därför som det kan ta tid många gånger med helande och upprättelse på alla möjliga olika sätt i våra liv. Gud vill så mycket, men han kan inte, för vi är så trånga till att ta emot. Och jag tänkte på ett bibelord här. Ska vi säga det, där har vi detta. Matteus 12:15 står det. Många följde Jesus. Ja, det är inget ovanligt, för så var det jämnt. Det var tusentals människor som följde Jesus varenda dag. Det är helt enormt. Det var rena folkstormen kring Jesus, kan man säga. Men ni var så Carola igår kväll och det var mycket folk som slänga sig i väggen när det gäller Jesus. Oj, oj, oj. Tusentals och tusentals människor varenda dag. Och ni vet hur det var. De fick så mycket att göra så Jesus fick ju dra sig undan ut i båten för att förvila sig upp i bergen för att hinna sova och sådär. Folk bara trängde på massor med människor. Och det var ju därför det blev sånt problem för myndigheterna. För Jesus blev ju ett hot. Det kunde ju bli upplopp. Och då skulle myndigheterna inte kunna göra någonting mot så mycket folk som följde Jesus. Så många följde honom. Och så står det, han botade alla. Han botade alla. Men om vi nu tittar på detta ordet, det grekiska ordet, så är det terapevo. terapeu. Och det känner vi igen. Det har vi på svenska i terapi. Och vad är det? Ja, man går i terapi. Det gjorde jag 40 år sedan. Jag gick i terapi hos en sjukgymnast ett antal veckor. För jag hade ont i ena sidan. Och då fick jag ett antal gymnastiska övningar jag skulle göra. Och de gjorde jag pliktskyldigast. Och när jag gjorde dem så flyttade du undan över till andra sidan. Men ja, ni förstår, rehabilitering handlar om det. Ett långsamt helande. Och det är precis det handlar om här. Jesus botade många. Eller Jesus botade alla. Terapeu. Alltså han satte igång en helande process hos de här människorna. Och efterhand så blev de helade. En bibelkommentar säger: ordet terapeu står för en gradvis förbättring som leder till fullständigt helande. Gradvis förbättring som leder till fullständigt helande. Jag har funderat på att jag skulle gå till den där sjukgymnasten igen och tala om att hon har flyttat sig till andra sidan. Och jag väntar på det här helandet som du ska syssla med som terapeut. För det är det ordet betyder ju, terapeu. En gradvis förbättring till ett fullständigt helande. Nu kan man också fundera på, hur kunde lärjungarna veta detta? Hur kunde Matteus som skriver detta, hur kunde han veta att det blev så? Att det blev ett fullständigt helande längre fram liksom, när tiden hade gått ett tag. Jo, det måste ju ha varit så att alla de här människorna fortsatte följa Jesus. Så att Matteus och de andra fick se detta. Att Jesus initierade ett helande, en helande process i de här människorna. Och så fick de se hur de gradvis blev bättre allt efterhand som tiden gick. Och de följde Jesus. Och det här tror jag är en nyckelgrej när det gäller detta med helande. Att det går ofta inte att komma till förbön och så ber man om helande. Och så händer ingenting. Och så går man besviken därifrån. Och så blir det ingenting av det. Och då tror jag man gör fel. För jag tror man ska fortsätta följa Jesus. Man ska fortsätta komma till församlingen. Om man nu kan det. Nu är jag ju med i oasmötena på somrarna. Och håller i de helande gudstjänsterna. Och där, dit kan man ju inte komma sen. Men att man kommer från de här helande gudstjänsten in i en församling där man bor. Och är med där söndag efter söndag, vecka efter vecka. Och upprepar detta med förbön så att den här helande processen får fortsätta. Och då kommer du i mål. Förr eller senare när tiden är mogen. För det här begriper vi ofta inte. Därför att den helige ande kan börja sitt helande verk i din ande. Med att hela den biten, vilket innebär att han helar din relation till Jesus. Så att den helige ande kan fortsätta att flöda in i din ande. Om och om igen och fylla på mer och mer. Och sen går helandet ner i din själ. Alltså i dina tankar och ditt förstånd. Dina känslor och din vilja. Och du börjar påverkas i dina värderingar, ditt sätt att prata och ditt sätt att tänka och dina prioriteringar i vardagen och så vidare. Och känslorna börjar hänga med på detta och du börjar bestämma dig för att följa Jesus mer tydligt och klart och så. Och så efterhand så kommer också helandet till kroppen där det behövs. Steg för steg blir detta liksom terapeu. Blir verklighet en gradvis förbättring på det här sättet. Och jag tror det är så viktigt att säga detta för det är så, ja, man kan säga att det är så modernt och populärt idag att man inte ska vara med i en församling. Var någonstans i Bibeln kan du säga det? Ingenstans, jag har inte lyckats hitta det i alla fall. Ingenstans, tvärtom, så står det i Hebreerbrevet: vi överger inte vår församlingsgemenskap, som somliga har för sed. Det är dumt och det är farligt att göra det. Och Petrus skriver ju om det här. Vi är levande stenar i Guds tempel. Och tänk, om man bygger en vägg med tegelstenar, så innebär ju det att en tegelsten är skyddad på 5 sidor av de andra. Det är bara en sida som är blottad utåt. Men om man är en ensam tegelsten som ligger där på marken, då har man 5 av 6 sidor blottade utåt. Och det är en bild som bara visar på hur viktigt det är att höra samman i en församlingsgemenskap där man skyddar varandra, där man ber för varandra, håller varandra om ryggen. Och som Martin Luther skriver i sin förklaring till det 8:e budet, du ska lika bära falsk vittnesbörd till din nästa, så skriver han, nej, det ska du inte göra, utan du ska tänka och tala väl om din nästa och tyda allt till det bästa. Tänk att vara omgiven av människor i en församling som gör på det sättet. Det är fantastiskt. Det är verkligen också att få uppleva Guds rike på jorden. Och att på det viset få vara i en helande miljö. Så att helandet kan fortsätta steg för steg, bit för bit, allt efterhand. Och ibland kan det ju vara så att den helige ande inte hinner att fullborda helandet fullständigt här på jorden. Men det är ju inga problem, för det ögonblicket som din kropp lägger av, slutar fungera, så kommer du få se Jesus. Och då är helandet fullständigt direkt. Så vi har ju verkligen någonting att se fram emot. En sak till som jag vill beröra. Ja, jag pratar ju skånska, så jag har ju många fler bokstäver att uttala än ni. Så det tar ju lite längre tid för mig att predika. Men en sak som jag gärna vill ta fram så här, det är tron. Det finns så många tankar om tron och så mycket undervisning om tron, och tyvärr så finns det en hel del felaktigheter i det. Och jag skulle vilja ta fram ett fantastiskt förbund. Det som Bibeln framställer som det främsta förbundet av alla, nämligen äktenskapet. Äktenskapsförbundet. Och det är det första förbundet som också finns i Bibeln. En man och en kvinna ska bli ett kött med varandra. Det är fantastiskt egentligen om man tänker på det. Helt enormt. Tänk att leva på det viset som ett med varandra. Att så kunna vila i varandras famn liksom. Helt i trygghet att veta, här finns en människa som älskar mig och som vill mig allt gott. Och han pratar med den människan precis vad som helst. Jag vet, det kommer inte vidare. Enormt fantastiskt med ett sånt förbund. Kärlekens förbund, äktenskapsförbundet. Och jag skulle vilja likna förbundet mellan dig och Gud vid äktenskapet. Äktenskapet bygger på tillit och förtroende. Tillit till varandra, förtroende för varandra. Och så är det också med tron på Gud, tron på Jesus. Det bygger på tillit och förtroende. Och faktum är att ordet tro kan översättas just på det sättet. Och det är jättebra att göra så. För ibland så kan det liksom gå kramp i ordet tro. Jag måste skärpa mig. Jag måste tro lite bättre. Jag måste skrapa ihop lite mer tro och ta mig i kragen. Och så där. Jag måste be lite mer och läsa Bibeln lite bättre. Och jag måste gå till gudstjänsten oftare. Och jag måste sitta här framme så att jag riktigt liksom får ta emot Guds utstrålning. Och så vidare. Men om man översätt ordet tro på det här sättet, att det är att ha tillit till Jesus, att lita på Jesus, att förtrösta på honom, att ha förtroende för honom. Ja, då märker ni nog att då släpper liksom den där krampen. Det blir en vila istället, att vila i Jesu närhet, att vila hos honom, att lita på honom, ha förtroende för honom, att släppa till allt mer av mig själv. För jag märker att han hela tiden är trofast. Att han inte sviker någon enda gång. Han finns där hela tiden. Därför att han är hela tiden för dig. Till 100%. Och det sviker han aldrig. Och så kan du växa i det här förtroendet till honom. I den här tilliten till honom. Och då händer detta. Att det blir liksom kärlekens flöde. Mellan dig och honom. I den helige andes kraft. Och du litar mer och mer på honom. Du vilar liksom mer och mer i hans gemenskap. I hans famn så att säga. Och ja, du kan slappna av och bli dig själv. Helt och hållet. Och där och då så händer detta att det börjar släppa det här som vill hindra dig från att ta emot Guds kraft i ditt liv. Och det kan vara sådana saker som oförsonlighet. Det är något av det första han brukar ta itu med när man på det viset vilar hos honom och börjar lita mer och mer på honom. Därför det är något av de första hindren också som finns för den helige ande att verka. Och därför tar Jesus fram detta i bönen, Fader vår. Förlåt oss våra skulder. Det här är så, liksom, något av det första som måste redas ut. Jag fick ett sånt väldigt tydligt exempel på det en gång. När jag var med en massa ungdomar i Småland på en bibelskola. Vi var där en vecka. Och en av ungdomarna, han var sån, ja, en virtuos på gitarr. Han kunde spela hur som helst på den där. Han satt och kliade på den dag och natt liksom. Och fantastiskt med musik som kom fram. Men så hade han också ett förfärligt temperament. Så en av dagarna så var det någon som hade retat upp honom. Så han var så ilsken. Och då slog han knytnäven i en betongvägg. Och det var dumt gjort. Därför att det bar sig inte bättre än att han hade slagit med sån kraft så fingrarna hade åkt in en bit i handen och liksom knogarna var helt demolerade. Så vi fick ju ta oss till sjukhuset fort som ögat och där satt vi på akuten hela dagen. Och de gipsade och de röntgade och de gipsade och de röntgade och de la bandage och de höll på och grejer. Det var minutiöst arbete för att få alltihop det här rätt. Inte bara dra ut fingrarna, de skulle lägga rätt också knogarna. Så långt om länge så kom vi tillbaka till lägret då i Smålands urskogar. Och du sa, jag får prata med dig. Visst, sa jag. Så vi gick in i ett rum för oss själva. Och så pratade vi där och det blev en bikt av det hela. Så han biktade sig och bad om förlåtelse för sin synd. Och då förlät jag honom på Jesu vägnar, hans synd. Och så dessutom så lade jag handen på den bandagerade handen. Så här och så bad en kort bön om helande för detta då. Och jag hade mycket kort bön, några ord bara. Och jag hade nästan inte hunnit sluta bönen för han började vira av bandaget. Nej men människa, sa jag, vad gör du? Har vi suttit en hel eftermiddag på sjukhuset och de har hållit på med detta. Och så började vi vira av det här nu direkt. De sa 6 veckor. Ja men vadå, sa han, jag är helad. Nej, jo, han vira av alltihopa. Och så demonstrerar han, så här, sa han. Och så tog han gitarren och började spela lika bra som tidigare. Fullständigt helad. Och jag är helt övertygad om att detta skedde i och med förlåtelsen. Då blev han helad. Förlåtelse, oförsonlighet blockerar Guds andes möjlighet att verka i oss. Och därför är det så viktigt att vi lägger fram detta. Och det här har jag varit med ytterligare en gång om ni hinner med och orkar lyssna. Det var också en lite äldre kvinna då. Ska jag säga äldre kvinna? 55-60 år någonting. Rena barnet nu. För min del. Men där satt vi, hade själavårdssamtal i 3-4 timmar. Och det slutade också med en bikt. Hon led av cancer i livmodern. Hon skulle in och opereras ett par veckor senare. Och efter det samtalet så åkte hon iväg. Och så blev det in på sjukhuset. Och så ringde hon mig en dag senare. Du, sa hon, när de nu skulle operera mig och de skulle röntga och så där, titta. Så var är cancern, sa de. Helt väck. Hon var fullständigt helad. Återigen, förlåtelsen. Jag tror det är så otroligt viktigt att vi aldrig glömmer bort, utan vi börjar där. Förlåt mig, Herre. Och hjälp mig förlåta. Därför att det Jesus har gjort på korset innebär ju att han har burit all din synd. Allt sammans detta, du är fullständigt förlåten. Han håller inte någonting emot dig. För han bär det och betalar för det. Vem är då du att hålla någonting emot din medmänniska? Som Jesus också har dött för. Som Jesus också har burit all den människans synd på korset och betalat för. Ska du då hålla någonting emot den människan när Jesus redan har förlåtit allt? Det är väl en ganska dum idé. Det är väl bättre att göra som Jesus, förlåta den människan. Och det betyder ju inte att man liksom låtsas som ingenting att förlåta. Eller sopa under mattan och säga, det glömmer vi det. Det är inte förlåtelse. Utan förlåtelse är att avsäga sig den rättighet som jag har att utkräva någonting av dig istället för det som du har gjort mot mig. Det är liksom hämndens princip. Va? Öga för öga och tand för tand. Och det, jag avsäger mig all rätt att anklaga dig på något sätt. Allting ska vara som det var innan. Det här är så viktigt för mig, det du har gjort. Det sårade mig så mycket. Och därför är det viktigt att jag säger till dig, jag förlåter dig detta. Så du vet det. Jag förlåter dig detta. Jag håller inte detta emot dig längre. Jag förlåter dig det. Och så får man gå vidare med minnet, med erfarenheterna. Och så vidare. Men förlåtelsen finns där. Och det här är ingenting som liksom ligger och äter på mig längre i mitt inre. Det är ingenting som jag stoppar ner i min andliga ryggsäck och bär med mig. Så att det ligger där längst bak och pyser i 10-15 år eller så. För ibland gör det det. Och så puttrar det ut i förbittring och grämelse och allt sånt. Och det är inte alls bra för någon. Så förlåtelse, det är jätteviktigt. Och sen när man lever sig i relationen med Jesus så förstår ni själva att då är det mycket som rättar till sig. Alla möjliga saker som gäller det här med gudsbilden. Man kan ha sådana förvrängda bilder av Gud med sig från sin barndom. Och det lär oss religionspsykologerna att det där föds vi med. Den där bilden av en fantastisk förälder. Och som är som en stålman och superhjälte och sådär. Alltihopa detta. Sån är pappa och sån är mamma. Och de kan allt och sådär. Och till det kommer då också barnens egna önskedrömmar om sin egen storhet. Och man talar om barnet som det grandiosa självet. Det låter fint, va? Och det vet man. Så är det ju med småbarn och bebisar. Så där. De ser ju ingen annan än sig själva. Hela världen kretsar kring dem. Det grandiosa självet. Och det där tar man med sig och växer upp med sig. Går och bär på den där gudsbilden. Och många vuxna människor har den kvar. Man säger, ja, men en sån gud kan jag inte tro på, säger de. Nej, det är inte jag heller. För det är liksom en barndomsbild av en gud som inte finns. Men allt det där rättar till sig i gemenskapen med Jesus. För då får man ju uppleva och upptäcka vem Gud verkligen är. Den sanne och den levande guden. Och då upptäcker man ju också efterhand allt det här med hur lätt man har att tro på avgudar, pengar, ägodelar och ja, vad det nu är. Och hela tiden ser man ju ändå, det är inte det viktigaste. För det viktigaste det är Jesus och livet med honom. Allt det andra kan tas ifrån mig. Som Jobb sa en gång. Ni vet han som hade det så jobbigt. Han har egen bok i Gamla Testamentet. Där han beskriver hur jobbigt det är med tillvaron. Och han säger ju det. Naken kom jag till världen. Och naken ska jag gå ur den. Alldeles sant. Så är det ju. Det vi kan ta med oss. Det är tron på Jesus. För den kommer ju därifrån. Hit. Och möter oss. Och därför är det egentligen inte så att vi tar den med oss, utan det är bara att vi följer med tillbaka där det kommer ifrån alltihopa och får vara med där i Guds rike. Ja, och sen har vi då detta med tvivel och andra svårigheter och sånt där, anklagelser mot Gud som människor ofta har. Allt det här, det rättar till sig i gemenskapen med Jesus. När man lever tillsammans i församlingens gemenskap, och är det något sånt där som fastnar i en, så har man möjlighet i förbön. I alla fall har man det här. Och det är jättefint att ta vara på den möjligheten och be för varandra ofta. Det skadar aldrig, utan tvärtom. Och det är någon som sa att det där med förbön, när man ber med handpåläggning för varandra, då är man liksom som en bil som har kört slut på batteriet. Så är man som startkablar för varandra. Man lägger på och boom, så startar alltihopa igen. Så det är en väldigt bra bild, och det är väldigt viktigt att på det viset omsluta varandra i bön och kärlek. Jag ska sluta med en liten anekdot. I Enköping fanns det i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet en läkare som hette
Westerlund.
Tack. Ernst Westerlund hette han. En fantastisk doktor. Han var först med att upptäcka kopplingen mellan kroppen och själen. Samtidigt var det en annan som hade upptäckt samma sak. Han hette Sigmund Freud och bodde i Wien. Doktor Westerlund var den första på svensk mark som kopplade ihop detta. Och han hade en enorm arbetskapacitet. Han tog emot 60 patienter om dagen. Kan ni tänka er? 60 patienter om dagen. Han förde ingen journal. Alltihopa satt här uppe. Och han identifierar sig med sina patienter. Så han talade alltid om vi. Vi. Och han upptäckte detta, hur viktigt det var för människor att ha meningsfull sysselsättning. Så det kom en grevinna kom till honom en gång, så sa han: vi behöver arbeta, sa han. Ja, vi ska arbeta. Och så satte han henne i jobb genom att diska på stadshotellet. Hon blev frisk. Och det kom patienter från Sydafrika och så han var jätteberömd. Och varje konsultation slutade han med, ja, han skulle kunna vara nästan som Jesus själv. Han slutade alltid med att lägga händerna på axlarna på patienten. Och så tittade han patienten i ögonen och så sa han: vi kommer att bli bra. Ja, sa han, vi är redan bättre. Och det tycker jag, det kan vi också säga till varandra. Varje gång vi slutar en gudstjänst så kan vi titta varandra i ögonen och säga: vi kommer att bli bra. Ja, vi är redan bättre. Så det är vi. Vi är redan bättre jämfört med hur vi var när vi kom hit för en timme sedan. Låt oss be. Jag lovar vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord vill trösta, lära, förmana, varna, stödja, styrka och uppfylla oss och leda oss på alla sätt och vis. Herre, kom till oss med din helige ande och hjälp oss att ta vara på det som du har velat säga in i våra hjärtan under den här stunden. Att ta vara på det så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till den dag och stund när vi får möta dig och se dig ansikte mot ansikte. Amen.